Välkommen till Placera-podden. Jag heter Elinor Bäckett och med mig i studion idag har jag dig, Henrik Karlman från Case Fonder. Välkommen.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Du förvaltar en fond som heter Case All Star Småbolag. Och du är ganska ny som förvaltare för den här fonden. Kan du berätta kort om din bakgrund?
Ja, jag är ny som förvaltare på den här fonden. Fast jag är inte så ny i gamet som man brukar säga, utan jag har varit med några år. Men min bakgrund är att jag växte upp på västkusten i Sverige i en liten stad som heter Vänersborg. Utbildade mig på Handels, framförallt i Göteborg. Och har en bakgrund som kallade för IT-ingenjör eller någonting åt det hållet. Jobbade sedan med att starta diverse olika IT-företag i början på seklet. Och när IT-eran kom till sitt slut så bytte jag bana och blev managementkonsult i några år. Tills jag klev in 2008 på Swedbank Robur och det slutade med att jag blev anställd som aktieförvaltare på Swedbank Robur på den tiden och jobbade där i 13 år som förvaltare utav både globala aktier och fonder inklusive merger markets och även då småbolagsfonder och körde på slutet en microcap-fond framförallt. Sen åkte jag till Norge ett par år och var med och startade upp ett investmentbolag som heter Aternum Capital och sedan 1 september så är jag då aktiechef och ansvarig förvaltare på Case Fonder här i Stockholm.
Och då har du varit där ett halvår och när du började så gjorde du ett litet omtag med den här fonden. Mm. Kan du berätta lite vad det är ni har gjort?
Mm. Vi har ju faktiskt ett flertal fonder hos oss och vi gör ett omtag på alla utav de här aktiefonderna. Men framförallt är det ju då Case All Star småbolagsfond som vi då gjorde om till en småbolagsfond. Förutom det så har vi även då fått ett beslut om att slå ihop den med den andra småbolagsfonden som vi har och vi har kommer förvalta dem exakt likadant egentligen. Vi har satt en ny organisation, lagt en ny förvaltningsfilosofi och vi har ställt om fonderna helt och hållet ifrån grunden och har en helt ny portfölj egentligen sen i höstas.
Så vad får ni då investera i? Småbolag förstås?
Vi investerar i småbolag med huvudfokus på Sverige men vi kan även gå utanför till övriga Norden då och fondbestämmelserna ger oss en möjlighet att göra det upp till 49% utanför Sverige även om vi då ligger runt 90% i svenska bolag idag.
Hur stora är de här bolagen generellt sett? Tycker man se bland många småbolagsfonder att det generellt är ganska stora småbolag?
Ja, men det är ju någonting som man ofta ser. Och begränsningarna som brukar finnas, så även för oss, är ju 1% utav Stockholmsbörsens totala värde, vilket är runda slänga 100 miljarder och då kan du få in väldigt stora bolag där naturligtvis. Vi försöker väl fokusera på att göra investeringar i bolag som är väldigt mycket mindre än det. Minsta bolagets storlek tror jag ligger på 3 miljarder i marknadsvärde. Och typiskt sett så brukar vi titta på bolag som är mellan 2-3 upp till kanske 20 miljarder när vi ska göra nya investeringar. Sen är vi en liten del i vår filosofi att vi vill äga saker och ting över lång tid och då är ju faktiskt förhoppningen om att bolagen ska bli riktigt stora och då försöker vi hänga med på den resan vilket gör att en del kan bli större. Men majoriteten av de bolagen som ligger i vår fond är väldigt små.
På senare år så har ju svenska såväl som globala småbolagsaktier gått sämre än storbolag generellt. Även om på lite längre sikt så har ju småbolag gått bättre. Men vad är det som säger för att det här ska vända nu?
Ja, jag tycker att det är mycket som talar för det. Dels tycker jag man ska tänka på de eviga sanningarna som jag kallar det för med småbolag. De är mer entreprenöriellt drivna. De växer vinsterna mycket mer. Det vill säga motiverar en större kursuppgång än stora bolag generellt. Bara det talar ju för dem att de på långsiktigt kommer fortsätta gå bättre än stora bolag. Sedan så ska man ju inte glömma bort då att under 2021 får vi väl säga någonstans så blev det ju väldigt stor eufori på börsen och framförallt på småbolag och microcapbolag och tillväxtbolag vilket de här oftast är. Så då värderades de ju upp väldigt, väldigt mycket. Och efter 2 år av kräftgång så har vi hamnat i en situation där värderingarna faktiskt har kommit mer till mer attraktiva nivåer, till och med väldigt attraktiva nivåer emellanåt. När du tittar på dem. Och det gör ju att din utgångspunkt nu är mycket, mycket mer attraktiv än vad den var för kanske bara för ett par år sedan. Kommer det hända exakt just nu eller kommer det dröja lite till? Det får vi väl se. Men jag tycker så här att...
Vi har redan sett en början, eller?
Jag tycker vi ser en liten början på resan i oktober egentligen. Som det har gått upp då en hel del. Men i grund och botten, nu kommer vi väl nog behöva då att vinsterna ska växa till sig lite grann i de här småbolagen och sen så kommer det väl fortsätta ta fart. Och, min tro att de närmaste 5 åren, om vi ska dra ut perspektivet lite grann, så har du en riktigt, riktigt bra situation faktiskt för just småbolag. Det är faktiskt också en av anledningarna till att vi väljer att fokusera in så mycket av våra strategier mot småbolag just nu.
Och jag tänker på olika sektorer som ni föredrar, så är det ju det som verkligen sticker ut, det är ganska mycket hälsovård. Mm. Hur kommer det sig?
Det kommer tillbaka till våran filosofi, skulle jag vilja säga. För vi är ju då väldigt bottom-up-drivna. Vi letar ju efter bolag som är intressanta investeringar. Kanske inte funderar så mycket på vilken sektor där vi ska välja eller inte. Utan det du ser i de här stora allokeringarna in mot hälsovård, det är ju en konsekvens av att vi hittar väldigt mycket attraktiva investeringsmöjligheter där. Och när vi tittar efter investeringar så letar vi då framförallt det vi kallar för strukturell tillväxt, eller att vi ser att det kommer stora kapitalströmmar in i en sektor. Det vill säga att det allokeras in mycket pengar i en sektor som kan generera bra förutsättningar för företag att växa där. Det ger en stor bra möjlighet att växa där i då. Sen söker vi då efter lönsamma bolag som gärna är ägarledda och är ledare inom sin nisch. Den här strategin har gjort att vi hamnat väldigt mycket inom just hälsovårdssektorn.
Är det specifikt då medicinteknik vi talar om?
Ja, eftersom vi letar efter lönsam tillväxt och småbolag som är inom life science, som är molekylbolag som jag kallar dem för, eller läkemedelsbolag, de har ju oftast inga intäkter. Så att då hamnar vi oftast i de här bolagen som är medicintekniksbolagen, där vi kan räkna på vinster, omsättning och ha en bättre bedömning av vilken utveckling de kan ha. Det kommer inte bli lika explosionsartad utveckling om de lyckas som det blir ett läkemedelsbolag, men de kommer inte heller gå till noll, så många läkemedelsbolag som bara har några fas 1 eller 2 eller 3 studier hamnar i. Så där har jag hamnat där i. Det är en väldigt attraktiv sektor. Tech, också en väldigt attraktiv sektor som vi tittar på, som vi hamnar mycket i. Vi brukar hamna mycket i industrial niches också, vilket vi kanske inte har gjort just nu då, men det har väl lite grann på att vi hittar andra saker som är mer attraktiva, attraktivt värderade, skulle jag vilja säga. Samt att cykeln kanske inte är fantastisk framöver, för många av de här industribolagen är knakar lite grann, tycker vi faktiskt, även om det ser helt okej ut just nu.
Ni har en del fastigheter också?
Vi har en del fastigheter. Väldigt ovant för mig, måste jag erkänna. Det är inte någonting jag haft i mitt tidigare förvaltarliv. Anledningen till att de kom in under hösten, tidigt i hösten, det var ett av de första besluten vi fattade sen jag kom in, att ta in dem. Det var väl egentligen att vi såg framför oss att räntehöjningarna hade närmade sig åtminstone sitt slut, och vi trodde att de skulle vika ner. Och med tanke på hur räntekänsliga fastighetsbolagens modeller är, så blev det attraktiva ingångsvärden som vi tyckte, eftersom många av dem har faktiskt rasat ihop ganska kraftigt. Sen så har vi väl försökt att positionera oss på ett sådant sätt så att de minsta bolagen där, som kanske är mest okända, är ju sådana som ska åtnyttja det här med kapitalströmmar och strukturell tillväxt. Så att vi har ju väldigt mycket logistikfastigheter i form av SLP och Catena och framförallt.
Och ni har även Sagax och Balder.
Vi har även Sagax och Balder. De är väl två av de bolagen som är lite större då också i fonden, men de drivs ju av entreprenörer som är väldigt, väldigt skickliga, både Erik Selin och David Mindus då. Och det är ju ett stort fokus för oss i våran fond och våran filosofi, att vi letar efter ägarledda bolag. Ägarledda bolag som industriledare tenderar till att lyckas mycket bättre än övriga börsen i sig. Det kan man också se om man tittar på statistik.
Finns vissa undantag från det också?
Naturligtvis.
I fastighetsbranschen.
Naturligtvis finns det. Det finns alltid undantag mot generella statistiska regler. Och det är därav det blir så viktigt när man håller på med småbolag att välja de bolagen som är bäst. Och att verkligen förstå både bolag men också individerna bakom. För det är ju individerna som skapar all den utveckling som du har i de olika bolagen. Det är de som fattar besluten. De kan göra affärsmodeller både bättre men också mycket, mycket sämre genom bra eller dåliga beslut. Och det är ju utan tvekan så att vi väljer bort vissa bolag som kanske har fantastiska utsikter för sig, men vi litar inte på de människorna som leder bolagen.
när det kommer till konsumentföretag
mm.
så är det bara en.
Ja.
AAK, fettbolaget,
ja,
medan sällanköpsvaror lyser med sin frånvaro. Kan det inte vara något på gång här då? Eller har vi inte sett botten?
Absolut. AAK ligger med som ett konsumentbolag som är ganska defensivt eftersom det är fettbolag eller matproduktionsbolag, då, ingrediensbolag. Medan sällanköpsvarorna är ju mer kallade för offensiva bolag. Och det kräver ju då att du har en konsument som mår väldigt bra och som är villig till att investera i en ny bil, en ny gräsklippare, en ny cykel eller någonting. Och när jag var globalförvaltare för många år sedan på Robur så träffade jag John Deers vd som då är vd för traktorer, precis traktorer och maskiner för jordbruksindustrin och skogsindustrin. Och han sa så här, vi brukar ha ett skämt internt och så brukar vi skoja och säga det, hur länge räcker en traktor? Och svaret på frågan är ju ännu ett år. Och det är ju likadant med de här kapitalvarorna som du ska köpa som konsument. Hur länge räcker din cykel? Hur länge räcker din tv om du inte har pengar? Om du inte har utrymme i ekonomin? Ja, förmodligen ett år till. Och lite grann där, då kan man ju säga så här att tittar du på många av de här bolagen så har de det ju ganska tufft. Titta på Thule, titta på Mips. De kämpar ganska mycket med efterfrågan hos slutkunden även om det är flera led mellan dem och slutkunden. Och i min värld så är det här två väldigt, väldigt fina bolag. Men det är ju tveksamt om det är just nu man ska vara med eller om man ska vänta och se att faktiskt cykeln eller konjunkturen håller på att förbättra sig i form av att du ser att ordrar och att varor köps utav konsumenten.
Så det är det du vill se? Du vill titta inte så mycket på tecken i makron utan mer att det verkligen sker hos bolagen?
Jag vill se både och. Jag tittar gärna på tecken i makron. Jag lyssnar gärna på vad vd:arna och ledningarna säger och vad de tror om sin verksamhet. Men jag vill få det verifierat i hårda data. Hade jag bara tittat på makro, hade jag bara tittat på de förhoppningarna som ledningarna i de här bolagen uttryckte sig kring cykelindustrin, då hade jag köpt in i de här bolagen för 1,5 år sedan. Men eftersom jag aldrig såg att saker och ting börjar komma in i form av hårda siffror, i form av hårda ordrar, då har jag valt att stå vid sidlinjen tills vidare. Men det är klart att det närmar sig ju. Särskilt då om vi börjar få de här räntesänkningarna. Särskilt då vi får mindre press på konsumenten i form av lägre inflation.
Men finns det inte risk att man hamnar lite efter då och att du går in på en lite högre värdering? Eller är det ett sätt, tycker du, att minska risken?
Det är precis ett sätt att minska risken. För återigen då, hade jag valt att göra investeringar i den här sektorn för 1,5 år sedan så hade jag ju missat otroligt mycket bättre möjligheter i de andra bolagen som vi faktiskt har varit investerade i, som vi har fått väldigt, väldigt bra avkastning på. Och då blir det ju inte särskilt bra, utan timing är viktigt, särskilt när det gäller såna här ganska cykliska industrier, tycker jag ju då. Sen måste jag erkänna, jag är förvånad över hur långt det här har pågått. Jag är riktigt förvånad, och det här, du sätter fingret på en av de ömma frågorna där vi funderar väldigt, väldigt mycket just nu och har gjort de sista månaderna. Så att vi får väl se. Det kanske kommer någonting här inom kort.
Eviga tajmingen.
Ja, absolut.
Fonden har ju, nu är det väldigt kort historik blir det då sen du kom in och du började göra om det här. Men den har ju ändå gått bättre än index under den här korta perioden. Vad tror du är förklaringen till det? Det är ju väldigt många av era innehav som faktiskt har stuckit iväg här rätt rejält på sista tiden.
Ja, precis. Fonden har ju då överträffat index med ungefär 5% sedan årsskiftet. Vilket är en extremt kort mätperiod och det är ett extremt positivt utfall. Och som du säger, jag måste nog erkänna att under mina, vad blir det nu, 15-20 år som professionell investerare har jag aldrig varit med om ett kvartal där vi har träffat så mycket rätt som just nu. Och dessutom får man ju krydda på då att den här rapportsäsongen har det varit väldigt stora rörelser både på uppsidan och nedsidan. Så man har fått väldigt bra betalt helt enkelt. Vad det är som har gjort att vi har lyckats få till det och träffat så rätt här nu. Ja, men dels har vi ju inte haft förmånen eller nackdelen utav att ha en legacy-portfölj, utan vi har ju fått fatta beslut om varenda investering vi har haft på väldigt kort tid. Vi har varit väldigt noggranna med den timing vi har haft på de här investeringarna under hösten. Vi har haft modet att köpa saker och ting som har varit lite ifrågasatt. Men tack vare att vi orkar dra ut investeringshorisonten och titta på investeringarna både på 1, 2, 3 års sikt, så har vi sett att den stora tillväxten i de här casen gör att sannolikheten för att det blir en bra investering över 3 år är ganska god, och då har vi valt att investera. Sen har vi fått betalt på ett kvartal i väldigt många. Det brukar ju hända med några, men inte så här många. Och det är väl det som har lett till att det har drivits upp så mycket. Och sen är det förmodligen en rekyl på att småbolag har blivit strukturellt undervärderade, och vi har lyckats få med oss den just nu.
En av de nyaste förändringarna är att ni har gått in i medicinteknikbolaget Research.
Mm, precis. Research är ju ett fantastiskt litet bolag som just är ägarlett av Johan Löf då, som startade det här faktiskt när han forskade på Karolinska. Och de gör ju då mjukvara eller dataprogram för att styra strålknivar som tillverkas av Elekta eller Varian till exempel. Research har ju då drivits av Johan hela den här tiden. Han kontrollerar för övrigt 53% av rösterna, fortfarande en största ägare i bolaget, om 20% vill jag minnas. Han har ju utvecklat bolaget med att investera väldigt, väldigt mycket i R&D hela tiden för att bygga väldigt mycket bra produkter löpande. Och en av problemen för oss som är verksamma på börsen som investerare har ju varit att Research kanske har investerat mer än vad du vanligtvis brukar göra på börsen, så de har ju haft lite problem med lönsamheten.
Aktien har gått 5% på lika många år. Mm. Så det är ganska blygsamt och har stuckit iväg nu senaste månaden då.
Uh-huh.
Men vad är det som du ser att man kommer höja vinstmarginalerna framöver? Eller?
Precis, och det var det vi ville komma med de här stora investeringarna. Den stora investeringspucken ligger nu bakom. Och Johan har dessutom kommit ut och varit väldigt tydlig med att han kommer prioritera lönsamheten och ska nå minst 20% rörelsemarginal 2026. Den ligger nu då på 11,2 för 2023 och är på väg uppåt. Den här rörelsen i kombination med att du växer organiskt med 13% har gjort att du i kvartal 4 här nu ökade din rörelsevinst med 114%. Och det här är ju någonting som har varit oerhört viktigt för oss. Tillbaka till det här med ägarledda och tilliten. När han skapar den här tilliten genom att så tydligt både säga någonting, agera för det, visa upp det att det kommer i siffrorna, så känns det ganska tryggt att gå in och komma in i det här bolaget just nu då. Så att om man tittar på hur utvecklingen är just nu, så tror jag under närmsta året kommer åtnyttja en väldigt stor expansion i rörelsemarginalen. Och då ska det också nämnas att 20% rörelsemarginal för den här typen av affärsmodell är väldigt lågt. Du kan nog tänka bortom det också och tänka att det kan bli mer. Men inte nog med den förflyttningen, så har du dessutom då en ny produkt som kommer fram som heter RayCare, som kommer börja generera förmodligen ganska stora intäkter under detta året eller definitivt nästa år. Så då har du dessutom ett ben med ganska stor tillväxt här. Så det här blir ju lönsam tillväxt och expanderande marginaler. Vinsterna kommer explodera i det här bolaget. Otroligt, otroligt spännande och intressant case. Sen så vill jag återigen då slå ett slag för det här med entreprenörer och ägarledda bolag. Johan har ju bara tagit emot 6 miljoner kronor i riskkapital. Och skapat på 25 år skapat ett bolag som omsätter över 1 miljard kronor. Det är väldigt imponerande. Förmodligen en av de mest framgångsrika entreprenörerna vi har i Sverige. En av dem. Det finns många.
Ett annat bolag som ni valt att investera i är Karnov.
Mm.
Digitalisering av bland annat juridiska dokument, eller hur? Någon
form av, ja, precis.
Informationsbolag.
Precis.
Även här, och det är till en väldigt hög värdering.
Ja.
Om man tittar på
historiska
värderingsmultiplar.
Mm.
Men det är ingenting som, och generellt om man tittar på innehaven, så är det ju ganska höga P/E-tal till exempel.
Ja, absolut.
Hur ser du på värdering generellt?
För våran del är tillväxt viktigare än värdering. Och det kommer tillbaka till en småbolagsfond. Små bolag ska växa. Det är det som driver att de går bättre över tid än stora bolag.
Det är lite out of fashion just nu om man har tänkt på en del.
Ja, jag vet det. Men samtidigt så har jag genom mitt förvaltarliv lyckats skapa väldigt hög avkastning genom den här filosofin. Det här är ingenting nytt vi har hittat på, utan det här är någonting som jag har jobbat med under många, många år, under tiotals år. Och det kanske är därför att jag är lite out of fashion, för jag tror verkligen på det här. Men tillväxten gör ju att värderingarna kommer ner. Och tittar man på Karnov då, tittar du på historiska multiplar, P-talet högt. Men bolaget växte ju också 122% förra året. Det är ju ganska mycket. De växte inte vinsten lika mycket, den växte de faktiskt bara 45% med. Och anledningen till de här höga talen och siffrorna, det är ju då att Karnov, som tillverkar en mjukvara för jurister och är dominerande på det och har juridiska dokument, ett Bloomberg för jurister som folk brukar säga. De gick ju och köpte två stycken flera verksamheter i Frankrike och i Spanien och har förvärvat sig till den här goda tillväxten. Men i kombination med det så fick du då en press på din marginal eftersom de var mindre lönsamma i Frankrike och Spanien. Och nu håller man då på med ett omstruktureringsprogram för att ta ut kostnaderna och driva på tillväxten ytterligare även de här regionerna. Så att om du blickar framåt och vågar tro på att du kan ta ut de här kostnaderna, så är faktiskt inte det här bolaget särskilt dyrt. Särskilt inte som det är ett bolag som har en extremt lojal kundbas. Går du på en juristutbildning i Sverige idag, så kommer alla känna till Karnov. Och det gör ju att du verkar i en bransch där du får vara i fred med dina intäkter, med din omsättning, med dina kunder och samtidigt kan utveckla dina tjänster därpå. Juristbranschen växer ändå, apropå det här med kapitalströmmar. Vet du hur många mer lagar och förordningar vi har att förhålla oss till jämfört med för 20 år sedan?
Ingen aning.
Dubbelt så många. Vet du hur många fler jurister det finns än dess?
Ingen
dubbelt
aning.
Så många! Men där kommer ju nästa ben in i Karnov, för det här är ju faktiskt ett AI-case för oss, vilket är intressant. För de har ju då juridiska dokument, analyser, utlåtanden utav professorer och andra som associerade med dem, som är helt unikt för Karnov. Det är bara de som har tillgång till den här informationen. Och det som typiskt sett händer när en jurist får in ett fall, det är att de ber sin juniora jurist att läsa på om olika närliggande case och vilka utlåtanden som har skett och sånt där i Karnov och skriva ihop en write-up för detta som de kan läsa på då inför det caset de har. Det brukar ta sådär 2-3 dagar. I Karnovs fall har man tagit fram en AI som kan göra just den här sammanställningen och sammanskrivningen. Det brukar ta 10-15 minuter för att få fram samma resultat. Effektiviteten som kommer ur det här bolaget för en jurist är ju enorm genom den nya teknologin. Och det leder naturligtvis till att de får nya intäktskällor. Så att i det här fallet, dyrt på historiska multiplar, otroligt billigt om du vågar titta några år ut.
QT Group.
Ja, just det.
Finsk mjukvara till skärmar,
ja.
Som du också äger. Det kanske inte så många känner till.
Nej, QT Group är faktiskt en gammal bekant. Men jag köpte mina första aktier 2018. Jag körde en microcap-fond och letade efter bolag som var på väg att nå lönsamhet. En annan strategi. Men QT är ett finskt bolag som under 20 års tid har utvecklat mjukvara för att tillverka mjukvara. Och specifikt då för att utveckla mjukvara för olika skärmar. Skärmar som kan sitta i ditt kylskåp eller din gräsklippare eller din tv eller din bil eller flygplansstol där du sitter. Man har genom det vi pratade om förut, om man tittar på det här med världens pengaströmmar eller strukturell tillväxt, så har man ju genom den enormt explosionsartade utvecklingen av skärmar överallt i hela samhället fått en otroligt intressant marknad att verka i. Och det ser du ju också i den underliggande tillväxten i det här bolaget. De misslyckades ju fullständigt då förra året med att nå sina tillväxtmål. Man började året med att säga att man skulle växa mellan 30-40% omsättningen. Fick ta en vinstvarning och guidade ner till att säga att det skulle bli 20-30 med då goda marginaler med 25-30% rörelsemarginal.
Och jag frågar då, nu när du var inne på det där med förtroendet för ledning och så, hur blir man inte lite besviken då?
Jo, men det är klart att man kan bli besviken, det kan man ju bli. Men där får jag ju också då där får man ju också då titta på deras kunders kunder. Väldigt många av de här kunderna som de har. Deras kunder är ju faktiskt konsumenter som köper sällanköpsvaror. Du köper bilar, kylskåp, tv-apparater och sådana saker. Och det har väl satt en press på dem, även på de här, i form av att deras kunder inte kan satsa lika mycket på produktutveckling längre. Men ändå, om de misslyckas med det, så växte de faktiskt organiskt med 18% förra året. Och marginalen gick över 30%, vilket gör att de överträffade det.
De har en ganska intressant affärsmodell.
De har en mycket intressant affärsmodell, har de. De säljer ju då både mjukvaror till utvecklare, men sen så får de ju då även någonting som de kallar för en distribution license på, det vill säga intäkter på varje såld Mercedes. Som är då en intäkt per enhet som skeppas ut helt enkelt. Och det står ungefär för 25% av intäkterna, de här distribution licenses. Så de tar ju del inte bara utav utvecklingsfasen utan även utav slutkonsumentens inköp faktiskt. Väldigt intressant bolag. Jag ser framför mig mångårig tillväxt i det här och återigen då, mjukvarubolag ska kunna skapa rörelsemarginaler som går uppåt både 40, kanske i vissa fall till och med 50% om de är väldigt effektiva och stora.
Hur stort är bolaget?
QT Group är ungefär 20 miljarder svenska kronor då, eller 2 miljarder euro. Eftersom de är listade i Finland.
Du har varit inne lite på det tidigare. Vi har ju sett, som sagt, först så såg vi att det var inga mer räntehöjningar. Mm. Och sen så var det som att marknaden trodde att det skulle komma väldigt många och snabba räntesänkningar. Och nu har det där liksom blivit lite det här higher for longer-temat igen. Och du har varit inne på hur konsumenten mår och så vidare. Mm. Hur mycket hänsyn tar du och dina kollegor till just makro?
Vi är inte blinda för det, men vi fattar inga investeringsbeslut på det. Det är väl det korta svaret. Utan investeringsbesluten fattar utifrån vad vi tror om de olika bolagen och de möjligheterna som de har. För vissa av dem trotsar ju trots allt både makro och inflation och sånt där, som till exempel Carnot vi pratade om då, eller Research för den delen. Däremot, tillbaka till det du säger, varför gör vi inte det då? Liksom, varför tar vi inte mer hänsyn till makrot än det? Ja, men det är så svårbedömt. Det du pratar om här nu med räntesänkningar, flera räntesänkningar, det pratade vi om bara för 2 månader sedan vid årsskiftet, så även jag. Nu blev det inte riktigt så. Och då måste man ju ha en liten ödmjukhet inför att det här är väldigt svår materia och då blir det ännu svårare att göra bolagsspecifika investeringar baserat på det, tycker jag då helt enkelt. Sen vad det gäller räntesänkningar, det som jag har brottats med mest kring den tanken under de senaste året har väl egentligen varit att alla har sagt att det kommer bli gradvisa sänkningar och tittar vi på historiken så är det ju oftast inte så det är, utan det brukar vara rulltrappan upp och hissen ner. Nu har det blivit lite grann hissen upp på räntan. Varför skulle det rulltrappa ner, det vet jag inte. Men det är väl någonstans så ligger det runt hörnet att det kanske blir en ännu tydligare stopp i ekonomin som gör att man får ännu mer bråttom ifrån Riksbankernas håll. Jag vet inte. Som sagt, jag lägger inte så mycket tid på att försöka prognostisera det utan noterar mest att det finns och gräver bland mina bolag som jag tycker är mer intressant att titta på.
Nu har ju ni varit väldigt aktiva för att ni har gjort om fonden, men hur aktiva skulle du säga, eller hur hanterar ni innehaven? Jag vet att du brukar prata om försäljningsdisciplin. Kan du förklara lite hur ni hanterar portföljen?
Ja, absolut. Vi försöker göra investeringar i bolag som vi tror att vi ska kunna förbli investerade i under många, många år. Och grundkriteriet för det är ju då att du har den här underliggande tillväxten som gör att det inte bara blir en fråga om värdering utan det blir faktiskt att du kan växa in i värderingen också. Det ligger som en bottenplatta i det. Så när vi då har en försäljningsdisciplin i detta, då är det ju så här att vi säljer inte bolag bara på grund av att värderingen har blivit för hög. Utan vi vill ju då se att det finns något alternativ som är mer attraktivt, som gör att vi kan byta ut det mot den investering vi har mot någonting annat som kan ge en bättre avkastning. Alternativt så säljer vi ett bolag för att de har misslyckats, eller vi har haft fel, vi har misslyckats med våran analys och haft fel i våra antaganden. Eller vi upptäcker just det här att vi inte klarar av att lita på en företagsledning eller vad det är de gör. Det är framförallt det som driver våra försäljningar. Vi försöker inte skala ner positioner för att vi har haft rätt och fått bra betalt. Utan då väntar vi hellre tills dess att vi ser att ett annat alternativ är mer attraktivt eller vi inte ser att det finns någon uppsida kvar längre i den investeringen vi har. Och det kan ju hända från tid till annan att om vi inte kan räkna hem någonting på 3-4 år, då där går väl gränsen för oss också för hur mycket vi kan betala för någonting. Och det händer från tid till annan när det blir väldigt, väldigt, väldigt stora förhoppningar och förväntningar på vissa bolag. Så att då kan vi sälja av det och då säljer vi ut det helt. Men vi försöker behålla våra investeringar som vi har gjort så länge som möjligt och så länge som det utvecklar sig på det sättet som motiverar att de ska kunna vara kvar.
Och då kan de bli, få hur stor andel av portföljen kan ett enskilt innehav bli då?
Ja, fondbestämmelserna säger ju att max 10%.
Och det skulle du vara bekväm med?
Ja.
Och när ni går in i något nytt bolag, hur jag tänker, era största innehav nu är kring 4%.
Mm. Munters AQ Group, Karnov har blivit stort också. Och det är några stycken där som rör sig runt 5%, ja.
Och hur stora är de generellt när ni går in i?
Typiskt sett brukar vi bygga positioner runt 3%. 3 till kanske 4 ibland.
Hur hanterar ni kassan?
Jag gillar ju att ha lite kassa på grund av att jag vill fatta ett beslut åt gången. Om du inte har någon kassaposition och du vill hitta en ny investering som du vill plocka in, då måste du sälja någonting i så fall. Och det är mycket skönare och lättare att fatta ett beslut åt gången. Så att om du har en kassaposition på en 3-4% då, eller 5%, då kan du ju ta in en investering utan att behöva tänka på att du måste sälja någonting samtidigt. Det frigör dig och det frigör din kreativitet som investerare väldigt, väldigt mycket och jag tycker att det är ett bra sätt att göra det på.
Och slutligen, om jag tolkar dig rätt där i början så var du liksom inte helt optimistisk till börsen framöver. Är du lite rädd för konjunkturen eller?
Nej, då tolkar du mig nog faktiskt lite fel. Jag är kanske inte helt optimistisk till ekonomin fullt ut. Det går rätt bra, men jag tycker mig se lite mjukare signaler ifrån alla de företagsledningarna vi träffar, framförallt inom cykliska industrier som tar det lite mer försiktigt. Men om det sker, då innebär ju det att ekonomin kommer stanna in och då innebär ju det i sin tur att vi sannolikt kommer få en acceleration av räntesänkningarna. Och räntesänkningarna kommer ju vara raketbränsle för börsen, det är jag övertygad om. Hur den kombinationen spelar ut, det är lite oklart kan jag tycka. Samtidigt när du ser vinstutvecklingar som ser rätt bra ut i många bolag så tycker jag det talar för att börsen kommer må rätt bra i år faktiskt. Det är min tro och förhoppning. Samtidigt så är jag ju aktieinvesterare och då måste du ju hoppas om framtiden, eller hur?
Det är få aktieförvaltare som sitter här och är pessimistiska, det får jag väl erkänna.
Ja.
Slutligen, alla de som lyssnar på den här podden och blir intresserade av fonden, då hittar man ju då 2 småbolagsfonder från Case. Mm. Och då är det några All-Star-bolag och det är med tanken att de här ska gå ihop.
Exakt. Fonderna förvaltas likadant nu i väntan på att de ska slås ihop. Den fonden som kommer överleva då är Case All-Star småbolag. Så det är den alla kommer hamna i till slut.
Stort tack för att du kom hit.
Tack!